en sann innesnedan får välkomna er alla till P1-debatterna första söndag i mars när vi tjuvstartar internationella kvinnodagen och sänder direkt från Kulturhuset Stadsteatern mitt i Stockholm med publik och eminenta gäster. Två dagar kvar till internationella kvinnodagen som sedan 1978 finns med på FN:s lista över högtidsdagar. Dagen firas ju på olika sätt i olika länder och i vissa länder får kvinnor blommor. I andra länder är det en dag då man tar upp just frågor om jämställdhet och rättvisa. I Sverige, som vi gärna kallar för världens mest jämställda land, där till och med regeringen kallar sig feministisk, ska vi prata om kvinnokroppen som slagfält, som spelplan, som spottkopp. De senaste månaderna har vi än en gång kunnat konstatera att kvinnokroppen kränks och ofredas på arbetsplatser, fester, festivaler, badhus. En debatt blossade upp om vilka män som tafsar och trakasserar. Våra kroppar antastas fysiskt, psykiskt och symboliskt. Kvinnokroppen ska ständigt tuktas, kritiseras, minskas, omformas, bantas, dömas, bedömas och fördömas. Och samtidigt, allt det där vi inte har talat om i tusentals år, kvinnokroppens tabun, bryts idag i pjäser, böcker, bloggar, YouTube-klipp. Den nya feminismen går ända in i livmoderslemhinnan. Vi har bjudit hit några av Sveriges mest intressanta kvinnor och en man. Och ämnet är kampen om kvinnokroppen. Olivia Wikström, du är vår chattredaktör. Är det några lyssnare som redan nu har hört av sig?
Ja, men det är en handfull ändå, så jag vill uppmana att skicka fler frågor. Men till exempel Johan och Emma, de föreslår att ett första steg till att kvinnan ska få ha sin kropp i fred, det är att låta nyanlända som kommer till Sverige gå någon slags vett- och etikettkurs i svenska värderingar.
Det ska vi ta upp med vår eminenta panel alldeles strax. Ska vi införa en vett- och etikettkurs för nyanlända män och, och skulle det lösa problemet? Att vara kvinna betyder som sagt för många av oss att ständigt fundera över vår egen kropp. Skydda den från ovälkomna, obehöriga händer. Skydda den från att bli bedömd av andra, men också av oss själva. Min första gäst är en kvinna med erfarenhet av att ha levt i en mans kropp. Alexa Lundberg, du är 34-årig kvinna, skådespelerska och debattör. Och du har gjort en korrigering under ditt liv. Från man till kvinna. Hur var det att leva i en manskropp?
Guld och gröna skogar skulle jag säga. Nej, jag skojar bara. Nej, det var det verkligen inte. Alltså, men det är väldigt intressant att tänka i de här två kategorierna som vi så ofta ska pressas in i. Om vi är män så förväntas vi vara maskulina och så ska vi på något vis då vara överordnade. Och är vi kvinnor då förväntas vi vara feminina och så ska vi på något vis vara underordnade. Alltså det är väl det vi ska debattera här idag egentligen. Alltså grunden till det på något vis.
Mm, och våra kroppar, och framförallt kvinnokroppen då. Mm.
Ja, ja men precis, för att vi menar ju att under- och överordningen springer ur våra över- och underordnade kroppar. Vilket är en helt befängd tanke såklart. Alltså, för vi har ju en biologistisk syn på kön och sex och allt möjligt som jag som transkvinna ofta slåss med i alla möjliga olika forum. Men den forskning som finns kring vad kön faktiskt är kommer ju fram till det att det här området är så brett så man kan, i princip kan man säga att vi har upp mot 1000 olika kön beroende på var man tittar någonstans. Men ändå så ska vi tryckas in i två dikotoma roller att spela för resten av livet. Och går vi utanför de här gränserna bara det minsta, då ska vi straffas hårt.
Men hur var det att leva i den där manskroppen innan du könskorrigerade?
Ja, alltså gud, nu ska vi se här, hur var det egentligen? Alltså jag började ju när jag var 17 år med att göra min könskorrigering, så att jag har liksom inte så mycket minnen kvar så här nära. Men det jag minns väldigt tydligt var ju att jag var ju fortfarande en väldigt blyg person. Och feminin, och tog inte så mycket plats och tyckte att det var jobbigt att räcka upp handen och liksom ta för mig och såna här grejer liksom. Men
om jag förenklar frågan då, hur förändrades livet när du hamnade i rätt kön, när du fick vara den kvinnan du var?
Ja, alltså egentligen så tycker jag att frågan är väldigt bra. Det jag vill komma fram till är att som man, nu förenklar jag också väldigt tydligt, väldigt kraftigt här. Som man så var det fult att inte ta plats och att inte liksom låta och på något vis härska på andras bekostnad. Som kvinna så var precis samma egenskaper som jag var så bespottad för som man. Då var det mitt i prick. Då blev jag, istället för att jag blev mobbad, så blev jag hyllad.
Vad intressant. Så annorlunda behandling. Några andra iakttagelser av hur omvärldens, omgivningens hantering och bemötande av dig förändrades när du efter din könskorrigering?
Ja, alltså det beror ju på i vilken ände vi ska börja egentligen. Alltså jag blev ju såklart, till en början så var det ju bara jätteroligt att vara ute och liksom så här, alltså provcykla så att säga, liksom att äntligen få ha den här kroppen då som jag hade längtat efter så länge. Och varför vill jag ha den kroppen? Jo, men för att såklart jag blev ju bekräftad i min inre könsidentitet genom att korrigera kroppen.
Just det.
Vi går genom kroppen hela tiden. För att bli sedda som de vi är så, går vi via det yttre liksom. Förlåt, vad var din fråga? För jag hade något väldigt speciellt på gång här.
Nej, men alltså hur omvärldens syn förändrades på dig som människa när du bytte kropp?
Ja, alltså det var ju då det här att då var det ju helt plötsligt okej att vara feminin och att inte vilja ta plats och såna här grejer. Men jag märkte ju också att det här förminskade utrymmet var mycket trängre än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Alltså helt plötsligt så blev jag tystad.
Har du utsatts för sexuella trakasserier, ofredanden?
Ja.
Kan du ge oss exempel?
Ja, gud, ja, alltså, det beror ju på hur grovt vi ska gå. Alltså, men det är ju allt från nyp i rumpan till att man... om jag står och jobbar, till exempel, jag är skådespelare, så hade jag en scen vid ett tillfälle då vi skulle vara en massa skådespelare i klunga som skulle sjunga en sång. Så kommer en manlig skådespelare och trycker upp sitt skrev mot mig, till exempel. Det är ett exempel. Det är allt från sånt till att få kukar nedkörd i halsen helt enkelt för att jag inte förtjänar bättre, i princip. Under den sexuella akten då, såklart.
Jag tänker också på nöjesprofilen och för detta Big Brother-deltagaren Jackie Ingevald som i veckan blev misshandlad och rånad av ett ungdomsgäng. Och de skrek transa och she-mail till henne och så vidare. Utsattheten är ju också stor.
Ja, väldigt stor. 50% av alla Sveriges transpersoner... Förlåt, jag har en halstablett i munnen.
Det är okej.
50% av alla Sveriges transpersoner har någon gång försökt ta sitt eget liv. Och varje år mördas mellan 200-300 transpersoner bara i Europa. Och mörkertalet är med största sannolikhet väldigt stort. Förmodligen pratar vi tusentals. Så ja, vi är väldigt utsatta.
Men det har ju bedrivits en debatt de senaste månaderna om vilka män som är värst. Och varför de trakasserar och tafsar. Vad säger du?
Vita män är värst.
Vad menar du med det?
Jag menar att män som har ett privilegium och som alltid har blivit påhejade just för att de är män, och ett privilegium kommer ju inte ensamt, utan att de också då är vita, kanske har en hög position och sådär. Alltså de har varit så skyddade hela sina liv av att allt det de gör är bara liksom applåder och ryggdunkar liksom sådär, va? Så att de är så ovana vid att få mothugg eller att man säger det här är inte okej, jag gillar inte det du gör. Så när de då får mothugg så blir ju deras respons väldigt aggressiv.
Men vi får höra här av till exempel lyssnare som säger att om man inför en vett- och etikettkurs för nyanlända så skulle man lösa problemet. Vad tror du om det?
Ja, det är ju en rasistisk åsikt som jag tycker kan dra åt helvete.
Varför det? Jag tänker, hur ser du själv, vi ska återkomma till den diskussionen, men hur ser du själv på andra kvinnor sen du könskorrigerat sig? Alltså, jag funderar mycket, jag är ganska självkritisk i det här avseendet måste jag säga, för att, ja, jag är själv ett offer för den här utseendefixeringen och känner alltid att jag inte duger och så vidare, och jag tror att många delar detta med mig, men hur är din syn på andra? Hur ser du på andra kvinnor och kvinnokroppar?
Jag tycker att alla har rätt till sin egen kropp. Oavsett vad vi vill göra med den. Det ska andra bara skita i. Och min syn på andra kvinnor är att ni är mina medsystrar. Och vi finns i det här tillsammans mot patriarkatet helt enkelt. Så vi gör vad vi vill med dem vi är och med de kroppar vi har. Sen, precis som du sa här i början, att vi håller inte alltid med varandra. Även inom systerskapet så att säga. Men det är viktigt att vi alltid har varandras ryggar, för att vi förtrycks av en och samma maktstruktur som är patriarkatet och rasismen och homofobin och transfobin och så vidare, funkofobin och så.
Alla dessa fobier som går hand i hand.
Den vita heterosexuella ciskönade mannen med vanligt förekommande funktionsuppsättning som ska styra världen och så vidare.
Hoppsan, det gick lite fort. Vi kan säkert twittra ut det där för de som missade. Det är fullsatt här på Kulturhuset. Det är fullsatt här på Kulturhuset, Stadsteatern. Peter Batt är det du lyssnar på. Vi talar om kvinnokroppen som slagfält och spelplan. Och ni är välkomna hit, ska jag säga. Alexa Lundberg hörde vi nyss. Jag tänkte, har du någon lösning på det här? Vad ska vi göra för att befria kvinnokroppen?
Vi ska sluta lyssna på dem som sätter agendan idag och komma tillsammans, och tillsammans är vi starka, det vet vi. Don't panic, organize, och så sätter vi vår egen agenda och sparkar ut patriarkerna så långt ut på gatan det bara går. För jag är så trött på det här.
Men är det
inte... Jag orkar inte stå i en debatt till. Lägg av bara.
Men är det inte väldigt
lätt? Stoppa in kuken.
Nej, men oj då.
Mellan benen. Rakt upp.
Men jag måste säga, är det inte väldigt enkelt att bara utse patriarkatet som de stora skurkarna? Är inte vi kvinnor, bidrar inte också vi till den här utsattheten?
Jo, vi bidrar ju för att vi också är en del av patriarkatet. Och därför så måste vi ta ett steg ifrån patriarkatet och komma tillsammans i ett matriarkat.
Det där med kladdande oförändrad är en gammal kunskap för unga tjejer idag. På gator, klubbar, festivaler, barer så kan man få en hand i skrevet eller på brösten. Och i vintras vet ni ju att det bubblade upp till ytan igen efter att ett stort antal kvinnor i Köln anmälde att de blivit ofredade under nyårsfirandet. Så väcktes också frågor om bland annat en ungdomsfestival i Stockholm i augusti där många unga tjejer blev sexuellt trakasserade. Kristina Wixell, du är föreläsare i jämställdhet och engagerad i Fatta, en organisation som arbetar mot unga killar och män om jämställdhet. Och du är också en av föreläsarna i Make Equal, det som tidigare hette Crossing Borders. Vad tänker du på när jag säger kampen om kvinnokroppen?
Ja, men det handlar väl väldigt mycket om det Alexa pratade om. Att vi måste få ha rätten till våra egna kroppar. Att människor inte ska tycka till om våra kroppar, vad vi gör av våra kroppar. Och att också inte människor ska använda våra kroppar i debatter. Så som det blev kring Köln och We Are Stockholm-festivalen.
På vilket sätt använder de våra kroppar som ett slagträ i debatten?
I den debatten handlade det om att föra ut en rasistisk agenda. Att det blev en nyhet, en sensationell nyhet av sexuella trakasserier. Det handlade ju bara om vilka man trodde det var som hade utsatt kvinnor för sexuella trakasserier.
Men kan det inte vara så att de faktiskt verkligen värnade om kvinnornas utsatthet och ville skydda kvinnokropparna?
Jag skulle kunna hoppas att det var så. Men då hade vi pratat om det här hela tiden och inte bara då. Vi pratar om det här när vi kan prata om de andra. Alltså män pratar om det här när de kan prata om en annan man. Och när det inte behöver ske någon självrannsakan, när vi inte behöver känna så här, ja, men jag är en del av det här och därför ska vi arbeta mot det.
Du har ju arbetat med Fatta som funnits i ett par år och som informerar och stöttar unga i att visa respekt för varandra. Har det hjälpt?
Det går framåt, men långsamt. Det vi märkt i Fatta är ju att nästan alla som engagerar sig i Fatta och som pratar om de här frågorna är tjejer eller kvinnor.
Varför är killar ointresserade?
För att det inte drabbar dem. Det är alltså de som utsätter andra för sexuella trakasserier och för våldtäkt är ju framförallt män, men de drabbas inte själva. Och vi pratar om sexuellt våld som en kvinnofråga fortfarande, trots det. Numera så har vi börjat prata lite mer om maskulinitet, men jag upplever i alla fall att vi fortfarande målar upp så här, ja, men våldtäktsmannen som ett ont monster, inte som en vanlig man. Det finns inga nyanser här. Och det var ju därför den här agendan som rasisterna hade passade så bra på We Are Stockholm. För att då kunde man verkligen peka ut en viss liten grupp som att det är de som är problemet.
Har det blivit värre? Det är ju den känslan man kan få, att det har blivit värre.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att vi pratar om det mer, uppmärksammar det mer. Mm. Om man tittar på statistiken till exempel så ligger ju Sverige ganska högt i topp på sexuella trakasserier och våldtäkt. Men jag vill i alla fall tro att det handlar om att vi faktiskt har vågat prata om det.
Precis,
att vi vågar anmäla till exempel.
Att mörkertalet är större på andra håll, eller hur? Ja. Att
man... Men då är mörkertalet extremt stort i Sverige också, vill jag påpeka.
Jag tänker, ni drog också igång den här hashtaggen Inte er kvinna. Varför det?
Det handlade ju just om att efter den här mobben som gick ut, det var ett gäng nazister som sprang ut på stan här i Stockholm och helt enkelt slog ner personer som de uppfattade som icke-svenskar. För att de menade att det är de som är problemet för sexuella trakasserier. Och då ville vi helt enkelt inte gå med på att de gjorde det för att skydda oss. För det var ju det de sa. Vi vill skydda de svenska kvinnorna. Och dels vill inte jag vara med, jag vill inte att de ska använda rasism i mitt namn, för att det är allt vad jag föraktar. Rasism och nazism är det värsta jag vet. Men också för att det var en falsk problemformulering. Det är inte de som är problemet. Och de jag är rädd för, den ideologi jag är rädd för som feminist, är ju nazismen.
Men om vi är världens mest jämställda land och om vi till och med har en feministisk regering, borde det då inte vara så att män från andra kulturer och andra länder har en mycket mer en annan syn på kvinnokroppen?
Men det går aldrig att generalisera så kring människor. Det handlar ju om att olika stater har andra strukturer. Det finns stater som är mer förtryckande än vad den svenska staten är. Men det handlar inte om människorna, vilka människor som lever där. Och det blir så... Alltså när man pratar om såna här saker och generaliserar på det sättet så missar man så många nyanser, man missar så många aspekter och det kan aldrig leda till någonting gott.
Men du, vad är det som gör kvinnors kroppar? Vad gör att kvinnors kroppar blir så objektifierade, förtingligade, dokifierade och så vidare? Vad är det egentligen som ligger bakom detta enligt din analys?
Var det började har jag inget svar på, men däremot så är det ju en ond cirkel som reproduceras från att vi är väldigt, väldigt små. Alltså om man tittar på hur små pojkar behandlas till exempel, att deras beteenden mot flickor ursäktas hela tiden. De tafsar på flickor och så får flickorna höra att det är bara för att han tycker om dig. Men också vad vi utsätts för hela tiden, att i all media, i all... reklam, men även i all porr som också killar konsumerar, så är ju kvinnokroppen ett objekt och det är till för dem, för deras nöjes skull eller för deras blickar. Och men det är klart att de inte då lär sig att respektera kvinnor, att se kvinnor som egna individer.
Men nu finns ju till och med feministisk porr.
Ska vi ta den diskussionen?
Nej, vi sparar, men vad bra, för vi sparar det, för vi ska faktiskt ha en porrdebatt, har jag precis kommit på här.
Bjud in mig dit också, jag pratar gärna om det.
Åh, du vill prata om det? Bra, då är du välkommen. Palmira Kokarimbenga, du är ungdomskorrespondent för P3 Nyheter som för övrigt tidigt rapporterade om tafsandet på ungdomsfestivalen i Stockholm. Din första utrikeskorrespondentresa gick faktiskt just till Köln där nyårsövergreppen har påverkat staden. Du besökte Köln. Vad såg du? Vad hände?
Alltså min känsla var lite grann att så här, de som bor där var lite så här förvånade över att det hade blivit, eller liksom, det kändes som att det var lite så här, oj, hur blev vi centrum för hela den här diskussionen? Men många sa att det är som vanligt, men ändå inte. De tjejerna jag pratade med sa liksom att de tycker det är viktigt att fortsätta gå ut och att liksom inte vara rädda och sådär. Men samtidigt så är det ju många fler som har börjat träna självförsvar till exempel efter nyår. Jag pratade med en kvinna som håller i sådana självförsvarskurser och har gjort det i över 10 år. Och hon sa att innan nyår så var ungefär 20% av alla på hennes kurser kvinnor. Hon har andra kampsportskurser också. Och nu är det 80%. Så det är verkligen skjutit i höjden.
Så antalet, men det är ju väldigt vanligt. Det händer runt om i världen att kvinnor ska liksom... Men ska vi behöva bli ninjas för att försvara oss?
Ja, det är också en diskussion som är liksom svår. Eller så här, det blir ju...
Vad får man lära sig? Liksom sparka killar mellan benen eller vadå? Alltså...
Ja, typ. Just där jag var så var det så. Hon var tränare i Krav Maga som går ganska mycket ut på att så här, ta till fula trick. Om du liksom är fysiskt svagare så finns det andra sätt att försvara sig helt enkelt.
Våld föder våld hette det förr i tiden. Men, ja. men det är också oroväckande. Men det finns ju som sagt många som faktiskt rekommenderar unga tjejer. För att vi har ju, det är ju väldigt svårt för unga tjejer att försvara sig rent fysiskt om inte annat. Jag tänker att du som ung journalist och som vänder dig till unga lyssnare, hur var reaktionerna från era lyssnare om de här sexuella trakasserierna?
Alltså jag måste säga att vi inte har fått så jättemycket reaktioner, inte mer än vanligt, varken på nyheterna kring We Are Stockholm, både den första som var när det hände faktiskt i somras, och sen så gjorde vi också en granskning av hur det faktiskt ser ut när det blev den här diskussionen om vilka som ligger bakom och så. Eller Köln, alltså känslan är lite grann att våra lyssnare är inte så förvånade över att det ser ut så här.
Vad betyder det, att era lyssnare inte är förvånade?
Men känslan är lite grann att så här, är du ung, både kille och tjej, så vet du om att det här händer. Det är liksom, går du på festival, går du ut och dansar, går på klubb eller vad det nu är, så händer det här. Det är liksom inte, det var inte så mycket en nyhet för våra lyssnare, tror jag, utan snarare känslan av att så här, folk blev förvånade över att många verkar ha fattat det här nu.
Men det pågick ju också, medierna anklagades för att ha mörkat de här nyheterna. Ni gjorde ju inte det.
Nej, vi rapporterade ju om det när det hände. Men som sagt så blev inte det en jättestor nyhet då. Det kan man spekulera i vad det beror på. Men faktum är ju, som det har nämnts tidigare här, att det är inte nytt att tjejer blir trakasserade. Nej. Så att inte, alla kanske inte såg det som en nyhet.
Ja. Lova Magnusson, du är 21 år, du är DJ och driver klubbar i Stockholm sedan något år. Weekend och Sommargården heter några av dem, va? Yes. Nu kanske man inte får göra reklam. Hoppas det där inte räknades som reklam. Men du har varit mycket på klubb i alla fall, både som gäst och som arrangör. Du säger att tafsandet på tjejer har pågått långt innan det uppmärksammades i vintras. Hur kan en typisk klubb... tafsning, eller vad ska man säga, klubbkladdande, jag vet inte vad man ska kalla det. Det låter som att jag kommer från stenåldern, va? Klubbtafsande var bra, okej. Okay.
Det handlar mycket om, eller det är mycket rumpa. Men jag tycker alltid det har en hotfull stämning med sig. Det kommer liksom mycket, det är ord med och mycket makt. Att visa den här lilla gumman, jag rör dig hur jag vill. Sådär, att den är ju olika såklart. Men jag skulle säga att det är mycket rumpa och sen mycket ord om hur vem det är som bestämmer. Liksom.
Från. Du går ju runt och driftar, som det heter, inom citattecken säger jag, driftar på klubben. Och du rör dig ut i lokalen. Vad gör du för att stoppa ofredanden när du ser dem?
Tillkalla vakter, självklart. Sen är det ju, vi har väldigt mycket folk liksom på golvet. Allt från så här, diskblockare till DJs. Så vi har ju folk överallt som har... Det är svårt att ingen liksom, går till en vakt när någonting händer. Så när det väl sker så är det ofta någon som har sett det. Och då är det vakternas ansvar att ta hand om det. Men vi brukar utgå från det att liksom, för att få bort den här inte bli trodd på attityden, att inte liksom, man kollar aldrig på kläder eller hur full man är eller hur man dansar eller så, utan det är tro på liksom historien. Men ofta så har ju någon sett det liksom, att det har hänt.
Ja, att det finns vittnen för ja. Det. Ja. Men jag tänker, eftersom vi i det här programmet varken väjer eller mörklägger, så vill jag fråga så här, vad är värst på klubben? Är det på vilket golv? Är det hiphopgolvet, indiegolvet eller technogolvet?
Ja, det...
Vill ni gissa? Ska publiken få gissa först?
Ja, så kan vi göra.
Nej, vi kanske inte kan rösta. Det är inte så roligt för de som lyssnar i radio. Vi tar det sen. Vilka är värst?
Jag skulle säga att alltså det handlar inte om vilken musik man lyssnar på eller vad man gillar att dansa till. Jag antar att folk skulle tro att det är hiphopgolvet, för att det är så man kan tro att det ser ut. Men det handlar inte alls om det. Alltså på något sätt. Det handlar verkligen... Det enda gemensamma nämnaren tafsare har, det är ju män liksom. Det handlar inte om man gillar hiphop eller indie eller techno. Utan
så,
det...
så vilka är värst om du skulle utse när du går runt där på dansgolvet på klubben?
Indie.
Vadå indie? Berätta.
Nej, men jag vet inte. Det här är bara det jag har sett. Och liksom så. Jag vet inte vad det beror på eller någonting. Men... det är där jag ser mest hända liksom.
Indiegolvet, trodde man inte.
Nej. Ja.
Och vad tänkte du när den här debatten blossade upp i vintras så nyligen?
Att det är ganska sjukt hur man kan vrida på saker. Och alltså dels ur ett rasistperspektiv, att så här, frågan bara får plats i media när det handlar om när det blir en invandrarfråga istället för en kvinnohatsfråga. För det är det handlar om, att liksom... att inte de här har respekt för kvinnor. Och att det är liksom kränkande också mot kvinnor att frågan bara får plats i media när det handlar om vem är mannen som gör det. Och inte varför, liksom så här, den har inte fått plats för att det är en kvinnogrej. Det är någonting som kvinnor utsätts för. Men sen när det handlar, sen så vänder man allting till en rasistgrej istället. Och att det bara får plats när man ska utse vem är det som gör det. Och inte liksom varför det händer och hur länge det har hänt och hur vi mår. Och, ja.
Under de senaste åren har vi också fått en våg av vittnesmål från till exempel svarta kvinnor där de berättar om hur deras kroppar blivit slagfält och projektionsytor för olika idéer, exotiserande och primitiv och stark sexualitet. Victoria Cavesa, du är genusforskare, du är antirasistisk talesperson i Feministiskt initiativ och afrosvensk aktivist. Vad är din erfarenhet kring hur exempelvis svarta kvinnors kroppar uppfattas och vad utsätts hon för?
Ja, när man pratar om svarta kvinnor så måste man alltid prata om både rasism och sexism, för de här två sakerna samverkar och det går inte att särskilja. Så att när svarta kvinnor blir tafsade på eller översexualiseras ut i det allmänna, så finns alltid de här rasistiska föreställningarna med. Och den svarta kvinnans kropp, kan man säga att den i det här svenska samhället, det är inte förrän nu som vi börjar uppmärksamma just den här specifika rasismen, afrofobin och sexismen som svarta kvinnor utsätts för. Och det är ju mycket tack vare den här svart kvinnaboken.
Fanando.
Ja,
men på vilket sätt... På vilket sätt är den svarta kvinnokroppen, hur skiljer sig dess utsatthet jämfört med den vita kroppen?
Jag tror att man, i och med att man både drabbas av rasism och sexism, så finns det också en stor skam. Alltså det finns ju skam för alla kvinnor att bli utsatta för våld. Men när det gäller då, när man är dessutom utsatt för rasism, så blir det ju liksom nästan, man är så marginaliserad att många gånger så lider man i det tysta. Och jag, inför det här debattsamtalet, så var det många som ringde mig och hörde av sig till mig och berättade om att de har varit misshandlade och att de skäms. Och jag
har du egna erfarenheter?
Ja, men jag tänkte innan, alltså jag tänkte inför det här samtalet att jag ville gärna inte bara prata om misshandel mot kvinnor som en siffra, utan också ge det faktiskt en känsla. För jag själv har varit utsatt, jag har blivit misshandlad av pojkvänner när jag var 18, när jag var 26, och jag vet att när man blir slagen, så spelar det spelar ingen roll vilken hudfärg du har, vilken nationalitet du har, etnicitet, religion. När du är slagen och det enda du tänker på den stunden är att hoppas att jag kommer överleva detta. Och man vill att den här personen ska sluta. Så att det är misshandel mot kvinnor liksom skär igenom alla de här maktaspekter. Vem som helst kan drabbas. Och förövaren, det spelar ingen roll vilken hudfärg eller religion eller etnicitet. Det handlar om mäns våld mot kvinnor. Det handlar om maskulinitetsnormer. Och det handlar om makt och det handlar om dominans över kvinnokroppen. Ingenting annat. Det handlar inte om kärlek. Och jag ville berätta det här för att visa på att man kan komma vidare. Man ska söka hjälp. Man kan ta kontakt med kvinnojourer och få hjälp. Eller bara en vän. Men att man ska inte lida i det tysta. Vi är många som är här och som vill stödja er. Om det är någon mörk tjej, svart tjej som lyssnar just nu, så ska du veta att vi är många som är här och som stödjer dig och att det finns hopp.
Och vi är tacksamma att du vågar bryta, att du vågar bryta tystnaden. För precis som du säger är skulden och skammen och stigmatiseringen precis stor. Det drabbar väldigt ofta offret. Men jag tänker också att det finns otroligt många stereotyper och föreställningar om den svarta, starkt sexualiserade kroppen. Och samtidigt så känner jag att det är en väldigt försummad kropp också. Jag vet att du till exempel berättar att det finns inte hudfärgade underkläder till en svart kvinnokropp.
Ja, det är ju det här med att när man pratar om kvinnokroppen ofta så är det den vita kvinnans kropp man pratar om. Så i de här diskussionerna om sexuella trakasserier som har kommit upp, så är det ju när den vita kvinnokroppen utsätts, då blir det problem. Men det är ju många, alltså utsattheten är spridd och vi måste uppmärksamma alla kvinnor i den här frågan. Och för oss då som är, alltså svarta kvinnor, i och med att vi lever på marginalen, så är det så att när det gäller liksom att bara ha roligt med vår kropp, för jag tycker att det ska inte bara vara så att vi pratar om kroppen som offer, utan vi ska också prata om kroppen som en plats där vi kan få kraft,
och
där
glädje,
vi kan få njutning, där ja, vi kan ha glädje. Kvinnor måste lära sig att älska sina kroppar, för att våra kroppar blir så misshandlade, exploaterade och uttömda på den här livsgivande energin. Så vi måste ge den till oss själva. Och ett sätt att göra det är att leka. Man kan leka med kläder, smink, hår. Men svarta kvinnor har inte ens tillgång till smink i det här samhället. Det finns kanske 15 nyanser av beige när det gäller liksom hudtoner och liksom det är som att vi inte existerar. Hudfärgade strumpbyxor och hudfärgade krämar. Jag menar, vi lever verkligen på marginalen när det gäller
schampon.
Liksom, alla schampon som finns i affärer, de flesta innehåller sulfater. Och det torkar ut mitt hår. Så jag kan inte använda det. Så att på något sätt, vi får inte ens vara med och leka och liksom iscensätta kvinnligheten på det här roliga sättet. Det som faktiskt ger kvinnokraft, eller hur? Det är det roliga. Det är inte bara våld. Alltså det här våldet finns kontinuerligt. Men jag tror att motståndet bygger man genom att bygga upp en kärlek till sin egen kropp. Ja, att älska sin kropp.
Och jag tittar på Amelia Damo som står här, som i många, många decennier, du ska få komma in snart Amelia, som i många decennier har ägnat sig åt att lära kvinnor älska sina kroppar bland annat. Snart ska vi få höra Amelia Damo. Sara Delshad, du är ju grundare av Muslimska Feminister och nominerades förra året till Raoul Wallenberg-priset. Du vill lyfta frågan om övergrepp och ofredande mot kvinnokroppar som bär slöja, som är ett rött skynke som provocerar många människor.
Mm, absolut. Det är ju det lite Victoria Cavesa pratar om också, att man drabbas strukturellt från flera olika håll som muslimsk, framförallt slöjbärande kvinna. Dels för att man blir en symbol för något form av förtryck som pågår och man anses ha stått i svars för det, men också för att man är kvinna och många gånger för att man är härstammande från ett utomeuropeiskt land. Så att förtryckerna kommer från flera olika håll.
Men du menar att slöjan inte är en symbol för förtryck?
Inte alltid.
Och varför,
inte jämt.
Varför har inte du på dig slöja?
Oj, vilken intressant fråga.
Ja, här ställer vi bara intressanta frågor.
Toppen, I like it. Varför? Det är en personlig fråga som jag passar på. Men jag tror att hela den här debatten kring kvinnlig frigörelse är väldigt fascinerad och kring yttre attribut och att kvinnlig frihet ser ut på ett sätt. sätt. Jag tror att vi måste vidga det perspektivet för att på något sätt falla tillbaka på kärnan, vilket är att kvinnor är fullständigt kapabla att manifestera sina egna upplevelser av begreppet frihet. Och då kan ju det givetvis se ut på många olika sätt. Så jag tycker att vi är otroligt fixerade vid den kvinnliga kroppen på ett alltså vid yttre attribut. Och inte så väldigt mycket på att den friheten givetvis kan se ut på många olika sätt. Det är otroligt viktigt att komma ihåg.
Något grovhugget var det någon som sa att när halva världen täcker över kvinnor och kroppar och döljer dem, så klär andra halva världen av de här kropparna och fläker ut dem. Jag undrar, men just slöjan har ju blivit ett hett debattämne. Det är ju liksom ett rött skinke. Vad är det egentligen som provocerar så mycket?
En väldigt bra fråga. Det är en väldigt stor fråga. Man kan ju se givetvis att vad är det för bilder muslimer florerar i den mediala kontexten. Det är ju väldigt mörka situationer. Och man kan ju se gång på gång forskningar som visar att islamofobiska hatbrott ökar markant. Man har sett att de islamofobiska hatbrotten för 2015 eller 2014 någonting har ökat med 50%, vilket är en markant ökning. Och sen så ser man också att mestadels så florerar muslimer i väldigt i situationer där det rör terrorism, alltså där det rör allt i det här väldigt, väldigt mörka.
Och när man talar om islamofobi, det låter så allmänt hållet på något sätt, men vittnesmålen är ju ganska många av kvinnor folk drar av dem slöjorna på stan, de spottar på dem, de kränker dem på olika sätt.
Och jag vill ju lägga till att det är lika viktigt. Jag tänker på det Alexa sa, att oj, vi är otroligt fascinerade vid kön. Absolut, det är vi. Och för mig är det otroligt viktigt att vi också kommer ihåg att precis lika mycket som en kvinna ska få gå i kort kjol utan att bli trakasserad, så måste en slöjbärande kvinna få gå i slöja utan att bli trakasserad. För mig är det samma kärna. Det är nämligen kvinnans rätt i sin kropp, oavsett hur hon väljer att manifestera den. Och att vi måste komma ifrån att alltid göra kvinnors kroppar till politik. Det känns som att det är konstant politik. Det är alltid att antingen är hon för avklädd eller för påklädd. Antingen ska hon befrias eller så är hon tydligen för fri så att hon inte vet sitt eget bästa. Så hur man
det är aldrig lagom.
Det är aldrig någonsin lagomt. Hur man gör så känns det som att man hela tiden fastnar i något mellanläge. Och jag har inte svaret på frågan när den kvinnliga kroppen någonsin befrias. Det kanske aldrig sker. Men det som jag tycker är jätteviktigt är att vi alltid på något sätt lyfter det perspektivet att givetvis så kan kvinnors frihet se ut på många olika sätt. Och ett sätt kan vara att man väljer att beslöja sig. Så.
Hur ser de muslimska feministernas befrielserörelse ut i Sverige 2016?
Jag skulle absolut säga att det är en rörelse som pågår. Vi börjar se muslimska kvinnor allt mer äga sitt utrymme på sociala medier. Och jag tycker att muslimska kvinnor börjar vara väldigt tydliga med att kräva sin representation. Och så det är otroligt roligt att få vara del av den här rörelsen. Yes.
Ja, jag tänker på Suad Ali. Hon har precis, man kan säga en tidningen chef, så är hon på omslaget med sin slöja. Otroligt duktig. Jag tänkte Amelia Damo, nästor inom tidningsvärlden. Jag skulle kunna berätta jättemycket om dig. Men jag tänker, skulle du ha en kvinna i slöja på ett omslag?
Nu är det ju jag som är på omslagen för det mesta. Så det blir lite svårt. Det beror alldeles på. Tidningen Amelia hade en svart kvinna nyligen. Den kan säkert ha en beslut. Jag tror att de har haft en kvinna i slöja också faktiskt. Det här handlar lite grann om volymer. Därför att jag tänkte på ditt smink och dina shampo. När ni blir tillräckligt många, då lovar jag, då finns det en marknad och kommer också. För väldigt ofta handlar... Är ni 200 000? Ja, men då måste jag säga, då är den här skönhetsmarknaden lite dum i huvudet.
Så är det 200 000 svarta kvinnor i Sverige? Är det det du säger, Victoria Kavesa?
Okej, vi är 200 000 afrosvenska i Sverige, men alltså...
Ja, men det är en tillräcklig volym skulle jag säga.
Det är en sån där
målgrupp.
Ja. Så det handlar om köpkraft helt enkelt?
Ja, så det jag skulle säga, jag har ju nu sysslat med den åldrade kvinnan. Då kan man säga att på henne ser man ungefär som det du beskriver. Vi har till och med i vår tidning, får man säga den, gjort egna underkläder för att marknaden är så ointresserad. Så att, jag menar, vissa saker har inte att göra med kanske annat än att det inte är riktigt kommersiellt gångbart. Men jag tänkte bara på Klara, du vet inte Klara, Alexa som började. Jag skulle säga att jag är en
maskulin kvinna i en överordnad ställning. För du pratade när du började det. Och det är ju någonting som man också så småningom tar sig fram till. Jag är ju så pass gammal, du är så ung. Så att jag har under mina år också varit den där flickan som man har kladdat på. Sen tror jag att ni har glömt en
sak. Har de kladdat på till och med på dig? Nej, men, alltså, har de vågat
ja, det? Måste, det får jag väl hoppas, höll jag på att säga. Jag kanske ser på det lite annorlunda. Men det, dels kommer jag från en italiensk kultur. Kan jag bara få säga det? När italienarna kom till Sverige på 50-talet, då var det ungefär, ni som är äldre i publiken som kanske har varit på någon strand vet vad en stranddragare är. Det är väldigt svårt att få bort dem, kan jag säga. Den kulturen tog man med sig till Sverige. Alltså det var ett kladdande i Västerås och på de här ställena där italienarna flockades.
Men grekerna var hjälpte till.
Och grekerna kom sen och juggarna kom också. Så kom inte att säga att det inte också är kulturellt betingat. Men de lärde sig vad hände med italienarna. De gifte sig med svenskorna eller finskorna eller vilka det var nu. Och förstod att riktigt så där gör man inte. En italienare och väldigt många svenskar betraktar också dans som förspel. Alltså man går till ett ställe där man på något sätt har i huvudet och så testar man. Sen är det då frågan om hur reaktionen blir. Jag menar, jag tror att det har varit tafsjämt. Jag brukar ofta säga att glöm inte att vi fick rösträtt 1921. Det har ännu inte ens gått 100 år. Vi har en kvinnlig utrikesminister. När man lyssnar på er ibland här så blir det så dystert. Det är egentligen fantastiskt när man ser väldigt mycket som har hänt. Sen är det här med sexualiteten, det här att, och jag har ägnat ett liv åt i tidningen att försöka stärka tjejer att våga, även om de inte går med tårgas i fickan eller kan att man ska stoppa in de här två fingrarna mellan ögonen och samtidigt sparka på pungen. Så även om de inte kan det så kan man liksom stärka dem på annat sätt, för det är något märkligt, och det kanske Ebba kan berätta sen hur det kommer sig att men på ett fullständigt naturligt sätt tar plats i bussen och oavsett var det är någonstans. Och medans vi hela tiden ska kämpa oss till den här lika delen.
Det är, vi ska fortsätta med Amelia Dom, och vi ska också fortsätta höra Clara Henry, Nordens största YouTube-stjärna som satte mänsen på kartan, skulle man kunna säga, tillsammans med andra unga feminister. Ebba Witt-Brattström, feministfightern som har skrivit historia, är också på plats. Ni kommer att få höra mer om detta och kvinnokroppen som slagfält i P1-debatt. Vi fortsätter alldeles strax. Hjärtligt välkomna, det här är P1-debatt. Vi sänder direkt från Kulturhuset Stadsteatern, och än finns tid att komma hit. Vi har en hel timme, lite mer till och med, när vi diskuterar kvinnokroppen som slagfält, spelplan, spottkopp. Om unga, gamla, vita, svarta, slöjklädda, avklädda kroppar handlar det om. Och du kan vara med, hashtaggen är P1-debatt. Vi finns på alla sociala medier. Det här är ett väldigt interaktivt program. Och Olivia, du har råkoll på vad som händer på vår chatt. Vad säger våra lyssnare?
Ja, men just nu så diskuterades bland annat sexuella trakasserier mot pojkar. Om det är ett problem eller om det är vanligt. Men också så har Kia skickat in en fråga om hennes bror. Som hon har fått reda på att han har utsatt sin flickvän och kvinnor ute för våld och sexuella kränkningar. Och hon undrar vad hon ska göra åt det. Kan hon göra någonting?
Ja, det ska vi ta reda på med panelen här. Och jag ska säga att här på Kulturhuset Stadsteatern är det fullsatt. Och det ni har missat, ni som inte har varit på plats, det har varit att Stina Wolter har bjudit på en frigörande dans, kan man säga. Och vi har fått höra, och vi har fått höra poesi och så vidare. Men nu skulle jag vilja börja. Clara Henry, Nordens största YouTube-stjärna.
Han är definitivt inte. PewDiePie är världens största. Så att, men jag är stor, kan vi säga.
Du är väldigt stor. Kvinnlig då? Om jag lägger till kvinnlig, då har du ju vunnit.
Ja, kanske.
Ja? Men hur som helst, vi är fantastiskt glada att du är här.
Det är kul att vara här, tack. Ja,
precis. Och jag tänker så här, är det så att den nya, de unga feministerna är lite väl kroppsfixerade, lite så här navelskådande? Är alla andra problem redan löst och att man sitter och gräver ner sig i sin livmoder istället?
Det tror jag definitivt inte. Jag tror att det är väldigt många som är väldigt intresserade av att faktiskt utforska kroppen för en gångs skull, för att vi aldrig har fått göra det. Men sen så tror jag det verkar som att vi kanske är den generationen som bara vill glömma bort kroppen. Att om jag inte rakar mig under armarna på 2 veckor, då kanske jag ska få lov att inte göra det, istället för att få ett hav av hat och hot från andra som tycker sig ha en åsikt om min kropp.
Ja. Och vi ska återkomma till dig, för att du har ju gjort otroligt många olika videos på YouTube och uttalat dig om allt ifrån den här smalhetsen till alla möjliga aspekter. Ebba Witt-Brattström, en feministfighter med lång historia av kvinnokamp, grupp 8, initiativtagare till Stödstrumporna, litteraturvetare, professor, aktuell med 2 böcker, Kulturmannen och andra texter, samt Århundradets kärlekskrig. Vad har du för erfarenheter av sexuella trakasserier?
Ja, de var väl de vanliga erfarenheterna som en kvinna överhuvudtaget genomlever i det här samhället.
När du blev feminist på den tiden det begav sig, när du var ung.
Nu får det ju låta som det var 1800-talet.
Ja, 1800-talet, ja precis. Det var,
det
var
häst och vagn, förstår du.
Det var häst och vagn. Ja. Kan du inte berätta? Nej, men det har ju ändå gått några decennier, va?
Ja, 40.
40, inte 40 decennier utan 40 4. År. Ja, precis. Och då tänkte jag, Ebba Witt-Brattström, fråga dig. Hur skiljer sig dagens feministdebatt ifrån den tidens?
Om vi syftar på 70-talet, så då jag kom in i rörelsen, den nya kvinnorörelsen, så handlade det väldigt mycket om att vi stod på 2 ben. Och det ena handlade om kroppen. Bas över egen buk. Allt från rätt till smärtlindring. Fri abort som vi fick först 74. Bättre preventivmedel. De är fortfarande helt usla. Och det är fortfarande kvinnan som man experimenterar, kvinnokropp man experimenterar på. Alla sådana frågor lyfter mig. Men vi var ju också väldigt, det andra benet var ju arbetsmarknaden. Och kvinnors villkor där, och där ser det ju riktigt risigt ut, för det har ju inte hänt något sedan 1994, och vi har ju norra Europas största lönegap, och vi har de sämsta kvinnopensionerna i norra Europa, 5-6 tusen kronor per månad mindre. Får kvinnor som har arbetat, yrkesarbetat hela sina liv och levererat kanske ett till fyra dugliga samhällsmedborgare som betalar skatter som hon alltså inte får någon glädje av. Så för mig, jag tänker alltid dubbelt så att säga. Mm. Jag vill absolut inte förringa erfarenheterna av förnedring och det här att ständigt bli påmind om att man inte har samma människovärde. Som blir så tydligt för unga kvinnor när de inte kan freda sina kroppar. Och när vi har idag ett offentligt rum som är genomsexualiserat, inte minst på grund av nätporren. Kan någon här förklara för mig varför det är sexigt när kvinnor skriker av smärta?
Men det
jag skulle inte tycka att det var sexigt. Jag menar, jag skulle inte tända på en porrfilm där pojkarna skrek av smärta.
Men du, det finns ju feministisk porrfilm nu också. Vad tror du om den?
Så jag har inte sett någon, men
ja.
Och jag vet inte. Det beror väl lite på.
Det här sexualiserade
erotisk film tycker jag.
Kan vi av...
Det höll vi på med. Vi pratade om att vi borde ha mycket mer feministisk erotik. Det vill säga ett möte, ömsesidigt möte mellan 2 subjekt. Mm. Som vill göra lustfyllda saker med varandra.
Hur kan vi avsexualisera kvinnokroppen?
Ja, nu är det ju så här att vi kan ju tyvärr inte göra det på en dag. Eftersom det, som jag sa, handlar om att vi inte har samma människovärde. Det är fortfarande mannen som är det första könet, som uppfattar sig som det, som intar världen, som har så att säga det utrymmet. Och det syns, som jag sa, i att han är värd 17% mer pengar. Och det är ganska avsevärt. Ja, men money talks, det visar ju att du är inte, även om du jobbar i samma bransch, det är din närmaste kollega, men det visar ju att du är helt enkelt mindre värd. Hur känns det?
Tycker du att dagens unga feminister går miste om det perspektivet?
Ja, men det beror ju på att de inte kanske är etablerade på arbetsmarknaden ännu. Det kommer. Men jag tycker själv att det är viktigt att ha båda. Jag tycker de hänger samman, nämligen.
Vissa talar ju om någon typ av medelklassfeminism, den här som också är väldigt just navelskådande. Att medelklassfeminister som inte har så mycket andra problem än ja, att ägna sig åt kroppen. Vad tänker du om det?
Jag har ingen åsikt om det, uppriktigt sagt. Jag kan väl säga att det finns ju mycket mer medialt intresse kring just unga kvinnokroppar och även när de försöker protestera och vad som händer och så. Men det är väl bra att det uppmärksammas. Jag vill inte vara moralistisk på något vis, men jag tycker ju ibland att det finns, man bortser från sådana aspekter när man talar om nu kvinnokroppen som slagfält. Det pågår ju så att säga över hela världen ett krig mot kvinnor. Det måste vi ju veta. Det finns ett enormt kvinnohat. Hos oss finns ett enormt kvinnoförakt som kan yttra sig att man lägger ner BB-avdelningar. Alltså jag bara menar föda barnen i en taxi. Ska vi kalla oss för ett jämställt land? Det är ju fullständigt löjeväckande att inte ens kunna kosta på kvinnorna den värdiga, som man säger, vård som de behöver när de ska föda barn. Och att vi vet att sjukvården fortfarande diskriminerar kvinnor och äldre kvinnor ska vi inte prata om. Alltså, det är ju så bara helt hopplöst. Nu blir det så svart så snart. Nej, så kommer Amelia in och säger att det är mycket bättre än jag säger, och det är det ju också. Men detta finns alltså de facto. Och då så ska du som individuell kvinna ställer upp och säger ja, ja, men jag struntar i att samhället värdesätter mig så mycket lägre än min manliga kollega eller de här männen i samhället. Så jag struntar i det. Jag ser mitt eget värde. Absolut gör jag det, men det är tufft. Du måste säga det till dig själv varje morgon.
Solskenet Amelia ska få komma in alldeles strax, men jag tänkte att det finns lite det finns en ljusglimt här också. Du har 4 söner och vi fick ju av en lyssnare en fråga. Vad man gör med en brorsa som tafsar på tjejer? Och vad har du gjort med dina söner i min första fråga? Min andra fråga, igår fick du ett barnbarn, en liten flicka. Grattis! Till det. Och då undrar jag så här, vad ska vi göra för att ditt barnbarn, den här flickan, ska få en fredad kropp, en kropp som är självständig och befriad ifrån obehöriga händer?
Ja, jag inser ju att jag får hålla igång till dödsbädden alltså. För jag tänker inte leverera det här till henne, det säger jag. Och hennes generation.
Vad har du gjort med dina söner då? Hur uppfostrar man sina söner?
Det kanske du ska fråga dem om.
Ja. Och de är inte här.
Man gör sitt bästa. Men det, ja. Men det finns ett massivt samhälle där ute som ändå hela tiden basunerar ut: detta är ett patriarkat. Vi släpper in kvinnor. De är fina att se på. Dessutom kan de göra jobbet.
Ja. Tack så mycket, Ebba Witt-Brattström, för nu. Vi har ju pratat om det kroniska kladdandet och synen på kvinnokroppen. Och att vi gör allt för att duga för oss själva, för omvärlden. Som ofta förfasas över naturligt håriga armhålor, slappa cellulit, sprängda lår, hängröv, hängbröst, gäddhäng och allt vad det nu heter. Och jag tänker, hur går det egentligen, Olivia? Har vi liksom några av våra lyssnare som har tankar eller frågor kring det här med kroppsfixeringen?
Det har varit lite snålt med sådana kommentarer faktiskt.
Ja, men då har jag en annan idé, förstår du. För att vi har ju en riktig stjärna här, en Instagram-film på en kvinna som endast klädd i baddräkt som river liksom exploderade i en dans hemma i sitt kök, och det här blev viralt. Det blev en riktig succé och en snackis, och jag talar självklart om konstnären, artisten och radioprataren Stina Wolter som släppte loss med en rockig dans en kort stund, och det har diskuterats i tv-soffor, och alltså det var ju en stundens ingivelse att filma sig själv och lägga ut den här, men alltså folk blev väldigt provocerade. Stina Wolter, varför det?
Varför blev folk provocerade? Jag vill ju börja med att säga att i ännu högre grad så blev de inte provocerade, utan jag möttes ju snarare av en stor kärleksfull famn som öppnade sig. Det här var ingen strategi från min sida, utan det var, om jag ska analysera det, så var det en kombination av trots och leda. i en plats i livet där jag helt enkelt inte orkade inte dansa. Och sen råkade ju Instagram bli den platsen för den här 15 sekunders filmen som allting började med. Men naturligtvis blev det ju starka reaktioner av både äckel och hån. Väldigt nedsättande kommentarer, och det tolkar jag som att folk blir otroligt vilsna när du inte inrättar dig i det format som du bör hålla. Så där kan du ju inte hålla på. Du kan ju inte sitta så, du kan inte prata så, du kan inte röra dig så. Om du är så gammal, om du är kvinna, om det dessutom skallrar i princip överallt på allt som sitter löst på din kropp. Och så ser hon glad ut, den jävla människan. Jag kan tänka mig att alla liksom, vad är det här? Vad fan är det här? Ja, det är en människa helt enkelt. Ja.
Oj. Men, förlåt att jag skrattar så mycket. En människa. Ja. Oj då. Men jag tänker att det finns
som är trött på hittepå lådor som vi pressar ner. Vi har pratat om Alexa pratade om de här två kategorierna. Sen har vi ju ovanpå det marknadens matriser som vi liksom styr oss och våra liv. Liksom det är en människa som känner sig större än så.
Och marknadens matriser, säger du. Vi ska ju prata om vad marknaden har för villkor och hur man dikterar. Men jag tänker att det här med kroppen har ju spelat en väldigt stor roll. Och också ätstörningar är ju någonting som faktiskt drabbar väldigt många människor. Väldigt många flickor, unga tjejer.
Jag får dagligen mejl. Vi pratar om att när jag försökte beta av min mejllåda häromdagen så var det 800 olästa.
Mm. Och du har ju också ett fall i din familj. Vill du berätta om vad som hände din syster?
Det som hände i min familj var ju någonting som hände under 18 år då min syster led av ätstörningar, alltså psykisk ohälsa. Och det händer fortfarande. Man kan säga att jag var ju ett barn när det här började. Jag var 10 och hon var 12. Så det har ju präglat min uppväxt. Det är mitt livs klangbotten och resonanslåda. Det har präglat mitt konstnärskap och det följer mig för livet. Och när jag stod vid min systers kista 1992 och la handen på kistan som jag hade målat, då lovade jag att resten av mitt liv dansa för henne, äta för henne och älska och leva för henne. Men problemet, vi har ett problem här. Jag förstod vad jag sa och tänkte när jag sa det där, men jag hade inte verktygen. Inte förrän jag på riktigt inte bara hade feminismen på ett intellektuellt plan, utan faktiskt bärare i min egen kropp, så kunde det få sitt uttryck. Det är en sak att tänka allt det här och säga allt det här braiga som vi säger. Och någonting som är sorgligt och vackert med alla oss som är här, det är att vi är ju redan med på banan. De som vi vill få med oss, de kanske inte ens sätter på P1 idag. Men hur som helst. Det liksom, det blev sant. Den kampen som jag såg min syster leva i under så många år och som präglade min familj, den kampen liksom är nu levande i mitt kött på riktigt.
Hur gammal var hon när hon dog?
Hon dog 5 dagar innan hon skulle fylla 30.
Mm. Och då vägde hon
30 kilo, 1,72 lång.
Vad kan vi och samhället göra för att motverka det här?
Du sa ordet förtingliga förut. Och där har vi liksom det som jag tycker är en... Åh gud, det är så mycket som är jätteallvarligt. Oh my god, ge mig 3 timmar. Och ett terapirum och... Jag vet inte, en dansstudio. Förtingliga. Om vi hela tiden pratar om kvinnokroppen då framförallt som någonting som alltid kan förändras. Aldrig vara bra här och nu. Utan alltid kan fixas till. Alltid kan bli lite bättre med den dieten, den krämen, det ingreppet, den operationen, den skalpellen. Om vi hela tiden har det över oss och i oss, så kommer vi aldrig leva här och nu. Vi kommer liksom aldrig få den kraften att förändra samhället, därför vi hela tiden förhåller oss till en annan version av oss själva istället för den nu. Så vi är liksom utestängda från en kraft. Så där måste vi börja. Vi måste bli reflekterande människor. Vi måste prata om reflektionens revolution. Det måste in i skolor. Vi kan inte utsätta våra barn för ett samhälle som vi har skapat utan att ge dem verktyg att analysera och förstå så att de kan freda sig. Mm. Vi pratar om...
Är det här som du kallar för kroppspositivism och kroppsaktivism, Stina Wolter?
Det är ju andra. Jag blev ju det här bara. Alltså, det är ju fantastiskt. Och jag tar gärna den här rollen. Det är okej. Mm. Men det skedde ju... Det började med att jag liksom gömde hälsogodis mellan magväcken och stoppade tändstickor i näsan. Och jag försökte analysera vad det var. Det var ju ett trots. Det är det här trotset. Jag orkar inte längre. Kan jag få vara dunderklumpen? Kan jag få vara vad fan jag vill? Tala inte om för mig vad som är vackert eller fult. Jag har döljt min kropp. Jag har hållit min högerarm över ena bröstet hela mitt jävla liv. Gömt magen. Inte vågat älska i dagsljus. Liksom, när ska det ta slut? Det tog slut. Jag orkar inte längre. Och då blev ju Instagram en plats för läkande för mig. Och där dessutom massa följare mobiliserade sig och skapade ett tryggt rum.
Det där trygga rummet som väldigt många längtar efter. Amelia Dam, om det är någon som kan kallas för damtidningsdrottning i det här landet, så är det ju du som sedan 1980 producerat tidningar för kvinnor. Och du har arbetat inom kvällspressen och skapade Amelia och senast M, som du nu ska lämna som chefredaktör. Och många skulle nog säga att du har haft en del att säga till om när det gäller just bilden av den perfekta kvinnan. Vad säger du om det här skapandet?
Ja, alltså först ska jag bara säga att så många olika kvinnoideal som vi har idag, det har vi faktiskt aldrig haft. När jag började så fanns det någon slags en enda kvinnomodell.
Hur såg hon ut? Var det
Barbie? Någon slags Elizabeth Taylor, en Hollywood-kropp eller vad jag ska säga. Och sen kom den något magrare modellen.
Kate
modeller
Moss.
Som man, nej, det var innan dess, Linda, alltså modeller man lärde sig namn på. Det var första gången man gjorde det.
Cindy Crawford.
Ja, sen ändrades det väldigt mycket.
Jag försöker. Bland annat,
ja. Sen ändrades det väldigt mycket med att alla de här såpaskådisarna kom in och tog över tv-rummet med andra kroppar, med allt vad du vill. Idag har vi ju folk som är tatuerade, pirsade. Vi har ett fetmaproblem. Jag menar, det är verkligen väldigt stor skillnad. Men, nu skulle jag bara komma till. I hela tiden sen kvinnor har fötts har man försökt göra sig vacker, oavsett vilken kultur det är. Långa halsar i Afrika eller vad det nu kan vara. Lindade fötter i Kina, tagit bort revbenen här. Och jag tror inte att det har varit en man som har stått och sagt du måste göra det här. Det är någon slags konstig strävan till någon att vara vackrare.
Skönhetens gudinna Afrodite var ju en kvinna.
Ja. Och sen har vi ju, idag har vi ju alla möjligheter. Vi har ju botox och skalpeller och gud vet vad.
Och vi har plastikkirurgen här,
och
ska jag säga.
Ja, och dessutom har vi råd. Vilket har gjort då att man sysslar med det. Men på den goda sidan, för att vara det här solskenet igen, som jag ändå vill vara, för att jag tycker att det är ingen backlash.
Och Ebba mitt framström, hon gör konstiga
men
tecken.
Så skulle jag bara säga att idag, om du är en ung flicka med Stinas bekymmer, så har du ju både det goda med nätet.
Vad menar du med Stinas
ja,
bekymmer?
Ja, men det här med att Stina i så lång tid har döljt sig, har inte känt sig bekväm med sin kropp.
Men det är inte mitt problem. Jag har, alltså, det är inte så att jag har ett problem. Jag har ju varit fantastisk
nej, jag sa
hela
bara
tiden.
Att du var, alltså, nej. Bravo, bravo. Jag skulle bara säga att
jag hade inga bilder. Jag hade liksom ingenstans att landa i det.
Nej, men jag försöker säga till dig att idag har du ju hela nätet att gå in.
Får vi se Stina Wolter på omslaget till nästa M-magasin?
Hon är för ung.
Nej, men veckor
går inte. Men kan man få slutföra det här? Ja. Att det samtidigt som det här sker som vi talar om, som är väldigt jobbigt, det här att man ska uppfylla någon slags skönhetsnorm, så har normen breddats. Vi har då det här obehagliga med nätet, men också behagliga, där Stina kan dansa. Det mest intressanta är att hon väcker uppmärksamhet. Det är faktiskt märkligt.
Mm. Att folk tycker att det är så ovanligt.
Ja, att man överhuvudtaget, det är liksom baksidan. Framsidan är att där finns det plats för precis alla.
Du har ju berett plats åt någonting som också har varit ganska tabubelagt, nämligen den åldrande kroppen.
Ja, den åldrande kvinnokroppen har man inte visat.
Och du har klätt av dig naken till och med.
Ja, att men du då har jag mage. Inte fullt så gammal. Jag var bara 63 kanske. Ja, men det var ju för att jag ville visa hur det kan se ut när man är lite äldre. När vi startade den här tidningen så fanns det nästan inga bilder på kvinnor i någon slags 60-års ålder. Det fanns rullatorer och kissblöjeåldern och sedan så fanns det de som var ungefär 50. Däremellan var en stor grå zon. Och när vi började publicera bilder på äldre kvinnor med rynkor och skrynklor och vad det var, så var det ju många som också tyckte, är det där nödvändigt? Är det inte lite fult? Men det är så man måste gå tillväga. Man måste ju visa det. Visa det. Då blir det också vanligt. Och men, det är så man bryter tabu.
Talar inte damtidningar ibland med dubbla tungor? Alltså, å ena sidan, jag blir lite förvirrad. Jag läser damtidningar och det är så här, älskar dig själv, acceptera dig själv.
Men gör
och så,
gärna om dig.
Precis, och så här får du bort muffinsmagen, ja. Och så här bantar du ner och så här blir du rynkfri.
Ja, visst är det så. Det är schizofrena produkter.
Ja, just vad skönt
att höra. Det kan vi konstatera.
Samtidigt har du varit otroligt befriande, ärlig och sagt att du har gjort skönhetsingrepp, estetiska ingrepp. Varför gjorde du det?
Jag tyckte att mina ögon hängde som min mammas. De såg alldeles trekantiga ut. Det här många år sedan. Så då gjorde jag det. Också för att den möjligheten fanns. Också för att jag hade råd. Men det var ju också så att det är... men de stora, alltså de som köjar, det vet väl du kanske är mycket mer om. Charles. Det är ju tyvärr de som inte borde göra det, de unga människorna.
Mm. Och vad bra, vilken bra passning. Man märker att du är ett proffs, Amelia Damo. För att hon passade bollen direkt till Charles Rönnqvist, doktor, plastikkirurg nämligen. Och det är ju panelens enda man, ska jag säga, idag. Många kvinnor väljer ju något läge att lägga sig under kniven för att förbättra något man inte är nöjd med. Och du har ju specialiserat dig på detta. Framförallt bröstförstoringar, om jag har förstått saken rätt, va?
Ja, det stämmer.
Ja, just det. Så jag kan inte riktigt hitta exakta siffror, men det vi har hittat hävdar följande. Plastikoperationerna ökar och det är 25 till 30 000 enligt branschen själv. Du är också klinikchef på Victoria kliniken och föreläser också internationellt, så du kanske har koll på vad som är trend just nu. Vad är det vanligaste? Vad är det som trendar? Vad vill kvinnor ha just nu?
Vi har tyvärr väldigt dålig statistik här i Sverige, men om vi går till den amerikanska statistiken som är väldigt tillförlitlig, så kan man säga att det ungefär utförs runt 16 miljoner kosmetiska ingrepp varje år i USA. Utav det är...
I USA bara?
I USA bara. Bara i USA. Och det som händer i USA händer i resten av världen förr eller senare, oavsett om det är kosmetisk plastikkirurgi eller om det är fetma, vilket även 40% av amerikanska befolkningen lider av. Så det finns två sidor. Och går vi till den svenska statistiken, eller om vi fortsätter på den amerikanska statistiken, så är det så att ungefär 4 miljoner av de 16 miljonerna är kirurgiska operationer. Mer eller mindre, små eller stora. Utav det är ungefär 300 000 bröstförstoringar. Sen så finns det andra ingrepp på bröst. Det finns bröstförminskningar. Och det som är lite häpnadsväckande, det är det att 40% av bröstförminskningar görs på män.
Jaha, det är män som vill ha mindre tuttar. Men det är väl begripligt, va? Det är väl inte så himla hett?
Nej, men vad jag försöker säga är det att det här är inte bara ett fenomen som gäller kvinnor.
Just det.
Det är punkten.
Ja, men det majoritet, skulle man kunna säga, vi har ingen statistik i Sverige, men skulle man kunna säga att den stora majoriteten av dem som lägger sig under din kniv är kvinnor?
Absolut.
Varför?
Jag vet inte om jag är rätt person att fråga det. Jag har teknisk kunskap.
Vad vill de ha?
Men... Ja, framförallt så är det bröstförstoringar som är det vanligaste, och det är två typer av grupper. Det är dels de kvinnorna som föds utan bröst, aplasia mam, eller som har väldigt små bröst och känner sig obekväma i sin kvinnlighet utifrån det. Och sen så har vi de kvinnorna som vanligtvis har ammat och ammat färdigt och känner att de inte har de brösten de en gång hade eller den formen de önskade. Och det handlar om deras kvinnlighet vanligtvis. Jag menar, jag har ju lyssnat på den här debatten och jag kom hit utifrån en känsla av att vi skulle prata om kvinnokroppen. Jag måste säga att när jag vaknade upp i morse så hade jag en annan uppfattning än vad jag har just nu. Den känns rätt så mörk och någonstans har vi glömt kärleken i det här. Jag kan säga, jag är far till två döttrar, 18 och 20 år. Och jag känner, det är mycket av det här som jag dessvärre inte känner igen. Och det är kanske därför att jag lever i en glasbubbla. Men jag har haft en fantastisk mor. Och jag skulle inte vara den man jag är idag om jag inte hade haft en kvinna vid min sida i 26 år. Så det jag vill prata om, det är ju kärleken till kvinnokroppen. Och jag älskar skönhet och jag gillar det estetiska i det hela. När det gäller din fråga specifikt och varför kvinnor gör det här. Ja, Oscar Wilde sa någonting och han var ju homosexuell. Han sa det att ja, den vanliga kvinnan, hon säger väl att hon gör sig vacker för sin man. Men den smarta, hon säger att hon gör sig vacker för sig själv. Men jag vet att kvinnor gör sig vackra för andra kvinnor. Så jag tror inte att det här är nödvändigtvis ett mansideal som skapas. Utan jag tror att kvinnor ofta, som svar på din fråga, gör sig vackra för andra kvinnor.
Vad kommer de kvinnorna som kommer till din klinik, kommer de med såna här idealbilder eller förebilder som de vill likna eller vad?
Ja, det är ofta det. Och om vi nu ska prata om trender, vilket jag tycker är lite klischéaktigt, men det är naturligtvis att såna här soap operas som visas tv eller som skrivs i tidningar, typ Kardashians eller liknande, att många kvinnor påverkas utav det. Mm. Och det, personligen så tycker jag det är tragiskt utav den enkla anledningen, därför att hur jag arbetar utifrån mitt perspektiv som utbildad plastikkirurg, där säkerhet och trygghet alltid måste vara det viktigaste oavsett varför man gör ett ingrepp. Och det är ju en personlig frihet.
Kvinnorna som gör bröstförstoringar eller tar till olika såna här estetiska ingrepp, är de stigmatiserade?
Ja, jag tror absolut att generellt såväl män som kvinnor är stigmatiserade. Rutor på magen är någonting många unga män kommer till mig och vill ha. Därför att det är någonting som har blivit liksom, så här ska man se ut. Men om jag får fortsätta svara på min fråga, eller på din fråga, inte på min utan din. Det är att jag tappar i tråden lite grann. När det gäller de här trenderna som man ser, stora stjärtar, små näsor, stora ankläppar och så vidare, det är ingenting som jag eller mina kollegor hyllar. Nu är det naturligtvis någon som gör det här dessvärre. Men personligen, om jag tittar på hur jag ser på det rent filosofiskt, det är absolut ingenting som jag eftersträvar i min 20.
Kan du säga nej till kunder alltså, om man vill ha ankläppar som är...
Jag säger nej, och det är inte bara utifrån estetiska värderingar utan även kirurgiska värderingar när det gäller komplikationer och risker. Därför att så fort man gör någonting som är oproportionerligt kirurgiskt, oavsett vad det är, och vi kan prata om sånt som är acceptabelt socialt utstående öron, och jag tror de flesta, om de har ett barn som kallas för vingmuttern och sånt, skulle mycket väl kunna tänka sig att gå till sjukhuset och få det korrigerat. Men så fort det är någonting annat som är lite mer kosmetiskt, då har man lite svårt, därför att det är att vi stigmatiserar. Men det här är ett fenomen i samhället. Mm. Min roll som seriös doktor är att säga hit men inte längre. I don't do that. Mm. Och när man gör någonting som är oproportionerat, då ökar man riskerna, oavsett om det är stora bröst, stora läppar eller vad det än må vara. Mm. Och det är viktigt. Säkerhet och individuell frihet måste få finnas där. Men det ska vara baserat på säkerhet och reglering. Och det har vi inte i det här landet.
Stina Wolter vill reagera på något du sa, Charles.
Nej, jag är bara nyfiken på. Jag har också läst att en av de plastikkirurgiska operationer som ökar lavinartat är ju kvinnor som vill operera sina kön och skära bort inre blygdläppar för att få det här flickkönet tillbaks. Var den bilden nu kommer ifrån. Hur förhåller du dig till det? Var kommer det ifrån?
Jag gör ju det ingreppet. Men jag vet inte om jag gör det därför att flickkönet ska komma tillbaka. De patienterna som kommer till mig, de kommer vanligtvis därför att de har en förstorad blygdläpp, vanligtvis efter graviditeter faktiskt, därför att det är ett ändorgan som ökar. Precis som man kan få åderbråck kan man få även bråck i dessa regioner. Och de har skavsår när de cyklar, när de har kläder på sig. Sen så finns det en yngre grupp som söker mig därför att det är en trend att man ska raka sig där nere. Och då syns blygdläpparna, och när de syns och hänger ner där nere, ja, då ser det ut som en liten pillesnopp. Och det tycker inte kvinnan är förnedrad med att vara kvinna.
Men så... det jag är lite ute efter är just det där att de kommer av egen fri vilja, självklart. Men det, man måste ju börja fråga sig någonstans, vem har planterat? Var kommer de planterade tankarna ifrån hos de här unga flickorna? Och jag vet ju att jag tänker kring det, att det är från det man är liten så är man utsatt för den här dömande och bedömande blicken. Den följer oss överallt. Den är helt marinerar. Till och med, jag minns att jag läste en bok när jag var 14 år där Ivar Lo-Johansson skriver, och hon var kobent. Och det vet man ju att kobenta kvinnor är de bästa älskarinnorna. Jag försökte gå kobent i ett år och fick fan höftproblem.
Du ser, man lär sig någonting nytt varje dag. Jag kände inte till det. Men jag vet inte om jag är rätt person att besvara den där frågan.
Nej, jag ville bara lyfta den eftersom det är till och med ner på underbyxnivå.
Och jag tycker det är en berättigad fråga. Det är förvånande att det är, men man måste ändå särskilja på saker och ting. Det som görs i det här syftet är ju ingen faraonisk omskärelse eller någonting sånt. Då har man förenklat problematiken lite. När våra patienter kommer till mig på min klinik, då screenar vi dem väldigt, väldigt noggrant. Just därför att den största risk med vad jag håller på med, det är inte fula ärr eller blödningar, infektioner eller känselpåverkan, utan det är rent estetiska. Att jag faktiskt kan förvärra någonting som ligger som en psykiatrisk diagnos i bakgrunden, det vill säga felaktig kroppsuppfattning. Och det sämsta jag kan göra som en seriös doktor, det är att bejaka en sån sak, för då förstärker jag det. Så min roll är att begränsa. Och tro mig, jag med min personal är väldigt noggranna över det. Därför jag får vara med på den här debatten, Alexandra.
Tack så mycket, Charles. Birgitta Olsson, stridbar feminist och riksdagsledamot Liberalerna, för detta Folkpartiet, för detta EU-minister och kämpe, ska man säga, för HBTQ-frågor. Du har ju själv och också väldigt tidigt berättat om dina ätstörningar. Och jag skulle vilja höra vad du tänker när du hör om det här med kampen om kvinnokroppen.
Jag tänker väl lite grann utifrån det vi pratade om nyss, att om vi verkligen älskar kvinnokroppen som den är, då skulle vi ju inte begå så mycket våld mot den. Så att det blir en sån sjuk liksom debatt i grunden. Och jag tänkte lite på ett lite halsmycke här som är en kanariefågel i en bur. Och då tänker jag på något som Mary Wollstonecraft sa, som var en av de första feministerna på 1700-talet. Hon beskrev kvinnor som kanariefåglar som sitter och putsar sig i de här burarna. Och ärligt talat, ett par hundra år efteråt har vi kommit så mycket längre. Det finns ju bara flera verktyg nu idag att göra det. Och flera burar som Amelia säger. Och det, jag tror att om det är något fält där man kan se kanske den tydligaste, alltså bakslaget för kvinnors frihet, så är det nog slaget om just kvinnokroppen, att inte få definiera den på det sätt som man vill själv. Jag tror det är där. Sen måste jag också hålla med om att vi måste i grunden också vara feministoptimister i det här landet. Men min mormor föddes 1912. Hon gick i skolan 3 terminer. Min mamma föddes 1942 och var den första i vår släkt som fick läsa på universitetet. Jag är född 1975 och har haft enorma möjligheter, och mina döttrar födda 2010 och 2014 kommer att ha ännu större möjlighet. Så det blir också samtidigt mer frihet för varje generation, och det tror jag också väldigt viktigt att se till. Sen samtidigt, om man skulle tala om kvinnokroppen och säga vilket ord förknippar du mest med kriget mot kvinnokroppen i världen idag, då skulle jag säga en siffra. 1452. 1452 kronor, det är priset för en 9-årig yazidiflicka som säljs av Daesh, Islamiska staten. 1452 kronor när man säljer flickor. Och det är också det, jag tycker det är viktigt att få in det här perspektivet också. Att se hur kvinnors kroppar inte bara liksom ett slagfält under ett krig, utan också på väldigt, väldigt, väldigt många håll i världen. Att ta med det mycket, mycket, mycket tydligare. Mm.
Och det där priset som du nämnde, det finns ju kvinnokroppar, flickkroppar, ja, som byter händer helt gratis.
Det händer överallt. Det är väldigt viktigt också, tror jag, här i den debatten, när det handlar om alltså det absolut grövsta av kvinnoförtryck, sexslaveri. Ja, men vi har människohandel, sexslaveri, som pågår liksom mitt i den här stan. Där ofta tjejer från Östeuropa säljs som sexslavar med 9-10 torskar per dag. Alltså man måste se att det här sker runt omkring oss hela tiden. Och där tror jag det viktigaste kanske budskapen i en feministisk debatt är att inse att alla de här kamperna behövs liksom samtidigt. Och jag kan ju känna, jag är en av de här generationen som slog igenom för ungefär 20 år sedan i feministdebatten efter Fittstims-diskussionen. Och vi pratade alldeles för mycket om kroppen. Det var inte fel att prata om kroppen. Vi var i en tid där liksom alla de här klassiska musiktidningarna, Slits och Café och de här, gick från att vara musiktidningar till att nästan var och varannan halvkänd eller känd kvinna vek ut sig. Mm. Så är det inte idag riktigt. Där har man ju i alla fall sett, tack och lov, liksom i lätt riktning. Men det blev mycket fokus på kroppen och för lite på pengar. Det borde vi haft mera levande.
Du har ju sagt att feminism och kapitalism går ihop som fil och flingor. På vilket sätt gynnar kommersiella krafter kvinnokroppen?
Jag skulle säga så här. Den nästan största revolutionen för kvinnor i världshistorien, det var industrialiseringen, där kvinnor för första gången kunde komma ut och tjäna egna pengar utanför familjen. Sen kan man tycka olika. Jag brukar säga, jag är feminist men jag är inte socialist. Jag vill ha liberala vägar för att liksom nå fram till mina mål. Men bortser man från att det här med pengar och kvinnors oberoende, att ha en egen lön, att ha fuck-off-pengar, att kunna lämna en man som är förtryckande, att kunna tjäna pengar för sin egen, för det är kanske det absolut viktigaste vi måste kämpa mer för.
Om vi lyfter blicken till EU-nivå, du har ju varit EU-minister och Europa, ja, vi lever ju mitt i Europa. Vilka är hoten mot kvinnokroppen där? Jag tänker på de här tongångarna som också ibland innebär en reträtt för kvinnofrågorna. Till exempel abort. Motståndet som vi ser.
Det är tre länder idag i Europa där inte kvinnor har rätt till fri abort liksom fullt ut. Sen finns det massor med länder med en gråskala också. Men det är ju så, det är paradoxalt så att när abort var förbjudet i Sverige fram då till mitten av 70-talet, då åkte svenska kvinnor till Polen för att köpa abort. Idag får polska kvinnor komma hit och köpa en abort. Och det är otroligt sorgligt att man ser hur nu när högerextrema partier, konservativa partier, olika nyanser av brunt blir starkare, så är det ofta så att det är hemmafruidealen som kommer fram. Det är ideal som handlar om att tumma på aborträtten. Så att det där är ett enormt problem idag.
Feminismen har ju genom tiderna ägnat sig åt kroppen och att utforska den, att hylla den och att våga prata om den och att ta fram det som har tigits ihjäl, att bryta tabun, har ju faktiskt blivit en form av aktivism och det har blivit konst och medan det finns kvinnor i vissa länder som inte ens kan ta ordet vagina i sin mun, så har vi här hemma ett rejält uppsving när det gäller till exempel menskonst och mäns aktivism. Och vi har sett det på teatrar och vi har sett det i serieböcker och barnprogram och panelsamtal och till och med i böcker till exempel. Och förra året så kom den framgångsrika tv-profilen, Nordens största kvinnliga YouTube-stjärna, komikern Clara Henry med boken Ja, jag har mens, hur så? Med signeringskö. Jag var på bokmässan. Jag kan säga att de där signeringsköerna har ni aldrig sett förut. Jag såg en sur Leif G.W. Persson. Jag tror han surade för han inte hade mens. Men då undrar jag så här. Varför är mens så poppis plötsligt?
Alltså det kan man fråga sig med tanke på att folk har haft mens i år och dagar. Och mens är ju faktiskt någonting som statistiskt sett sker hos en kropp med livmoder. Ungefär en femtedel av ens vakna tid. Så jag kan ju fråga, varför borde inte mens vara någonting poppis? Varför borde vi inte prata om mens? Folk tänker så här, som följer mig på mina sociala medier, som säger, herregud, du pratar om mens hela tiden. Man bara, nej, jag pratar om mens ofta när jag har den själv, vilket är ungefär en gång i månaden, vilket gör det liksom fullt rimligt när jag annars pratar om saker som förekommer i mitt liv, till exempel Justin Bieber, apelsiner, kokta ägg och mens, för det händer och det finns där. Jag är ledsen om ni inte gillar det.
Men tänk att det blev en sån braksuccé, det här som kvinnor hemlighållit och det som också stämplas som smutsigt, du vet, i vissa sammanhang. Men varför vill du in i kvinnokroppen och utforska den? Vad är det som är så...
Jag föredrar att kalla det för livmoderbärarkroppen eller mensarkroppen, med tanke på att det faktiskt inte bara är kvinnor som har mens och inte alla kvinnor har mens. För er som inte förstår, transpersoner, icke-binära etc. Och det är jätteviktigt, för att de glöms alltid, alltid bort när vi säger att vi blir kvinnor. Man bara, nej, det är så jävla tröttsamt och jag är exakt samma person som innan jag hade mens och nu när jag har mens. Det är bara att jag är lite, lite äldre och blöder lite mer mellan mina ben. Vad var din fråga?
Nej, det är bara att köra. Nej, men alltså, fascinationen över kvinnokroppen. Jag skulle veta, hur ser reaktionerna ut bland dina unga fans? Du har ju hundratusentals fans där ute. Ja, vad säger de?
De är till stor del väldigt peppade på det. Första gången jag pratade om mens i en video så handlade det om mensvärk, vilket också händer i mitt liv ungefär en gång i månaden. Så jag pratade om detta och fick enormt mycket... Jag har aldrig fått så mycket reaktioner på ett klipp tidigare någonsin. Och det var väldigt, väldigt, väldigt många som tyckte att det var helt underbart att
det är någon som faktiskt pratar om det. För tidigare så hade de tyckt att det här är någonting som jag knappt kan prata om med mina bästa kompisar. Och då måste vi använda liksom kodord, typ som att det är den där tiden i månaden. Vi snackar om män som om vi skulle, alltså som de i Harry Potter snackar om Voldemort. Ni vet vad. Den där, och du, alltså har ni tänkt på det här, typ när man ska, om man går på stan och bara, ah, shit, om jag ska stå här nu och få mens och inte vara så mensinsatt som jag är, då hade jag gått till dig, Alexandra, och så hade jag sagt så här: Alexandra, har du en sån här, du vet... Det är som att vi smugglar knark.
Ja, jag måste säga, jag måste förklara för våra lyssnare som inte ser att du bara stack upp ett finger.
Ja, men det är det. Alltså, har du en tampong?
Nej, men alltså, vet du, jag tycker att det är så underbart befriande att du är här. Därför att jag tillhör... Det här är jättepinsamt. Jag har till och med varit blyg när jag har köpt tamponger.
Nej men jag tror att förstår vi många har varit.
Att det är lite alltså, så att man måste nästan... och jag tror att din generation slipper det delvis för att du fullkomligt har avdramatiserat det här.
Fullkomligt är lite tid, men tack så mycket. Men det är ju, jag får ju fortfarande väldigt mycket hat när jag snackar om det. Ja. Det är det som är intressant. Att jag som kvinna på internet, det är ju som upplagt för att bli kallad för fitta, hora och diverse andra saker. Men jag tror jag slipper undan väldigt mycket just för att jag är rolig. Plus att jag utöver detta ser svensk ut. Uppfyller väldigt många normideal för skönhet överlag. Men så fort jag snackar om mens, så fort jag snackar om att hej, kvinnor tjänar faktiskt mindre än män. Satan vad folk blir förbannade. Herre djävulen, det finns inte ord för hur mycket detta sticker folk i ögonen. Och när jag då plötsligt snackar om ett blod som kanske inte riktigt går ihop med den här fina, vackra kvinnokroppen som vi alltid snackar om. Ett blod som dessutom är helt naturligt. Som visar att vi har en funktion. Vi är inte bara till för andra. Då blir folk förbannade.
Vad tänker du om när andra mänsande personer hatar på att du pratar om mens?
Unga förstår överlag, alltså unga har väldigt lätt för att förstå, tror jag, antagligen för att unga kanske själva oftast har svårast att prata om sin mens. Men mycket av det motstånd jag får jag från äldre kvinnor som säger, åh gud vad det är tråkigt att unga har börjat skämmas för sin mens. Och då kanske man tänker, får jag bara säga, då kanske man tänker, okej, om jag rannsakar mig själv, ja, jag har faktiskt alltid tyckt att mensen är lite jobbig att prata om. Jag har alltid gömt den. Och då kanske man tänker så här, fan, det var ju jävligt onödigt. Alltså, är det jag som är dum i huvudet?
Vi ska
och då
fortsätta.
Ser man till flera andra.
Vi kan tala om en oändlighet om, men så vi ska fortsätta. För det är bara, ni som lyssnar i radio, sätt på webben eller gå in och lyssna nu på datorn. Eller, stenåldern tillbaka här. Iman Aldebe, jag tänker, vi talar här om normen och skönhetsnormer och så vidare. Och du är jurist, du är född och uppvuxen i Sverige. Du har själv valt att bära slöja. Och du gör slöjmode, hijabmode. Du står här i en väldigt cool kreation, måste jag säga. En turban som du... skapade. Varför skapade du den här typen av slöjor?
Ja, det är för att jag själv märkte när jag hoppade av socionomlinjen för att jag ville ta ett sabbatsår istället och börja jobba. Jag hade inte jobbat tidigare och tyckte att det ska bli kul med lite erfarenhet. Men då upptäckte jag att det var väldigt svårt att få jobb i slöja. Då gick jag med i ett politiskt parti då och tänkte att genom politiska åtgärder kanske kunna komma till skott med det här och få in muslimska kvinnor i slöja i arbetsmarknaden, vilket var väldigt svårt just på den tiden.
Men du skapar ett sexigt slöjmode till exempel. Nu går vi över till webbsändningen ska jag säga. Det här är alltså P1-debatt. Vi fortsätter att sända det här från Kulturhuset Stadsteatern. Så lyssnar nu på webben. Men går det ihop? Det låter ju som en paradox att man kan ha slöja och samtidigt vara sexy.
Ja, jag försökte göra om själva slöjmodet men även kläderna för att få in muslimska kvinnor i arbetsmarknaden. Men även mig själv. Och genom att göra mode utav...